Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Prata jämställdhet, äntligen.
Äntligen.
Det känns som att det var jättelänge sedan vi spelade in och det var det också.
Mm.
Men anledningen till det är ju för att vi har varit på SM Ung Företagsamhet. Och det har varit mycket förberedelser och det har tagit mycket tid. Men det har varit hur kul som helst.
Mm.
Nora, vill du berätta lite om liksom, vad som hände på SM?
Ja, vi kom två. I hållbart företagande, vilket är jättestort. Ja. Verkligen, vi är liksom det andra bästa företaget i hela Sverige på hållbarhet. Men sen också de som vann i årets UF-företag var Lockroom Talk.
Och vi har, alltså vi är så stolta och glada och inspirerade att vi har fått prata med Lockroom Talk under det här avsnittet. Lockroom Talk, de åker runt till fotbollsklubbar och snackar med unga killar om jämställdhet. Eller fotbollsklubbar, alla möjliga olika klubbar. Mm. Sportklubbar. Och världens härligaste människor. Alltså jag måste bara säga det. Och det var helt sjukt när de vann på, för er som inte var där. De vann ju på SM i, vad heter det? I årets UF-företag. Och alltså det var stående ovationer.
Mm, verkligen.
Och ni kommer höra mer avsnitt om dem. Och ni kommer höra hur de arbetar och vad de gör och allt härligt och bra de gör för alla. Och de är riktiga förebilder.
Mm.
Och sen vill vi också säga att vi är så glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Ung Företagsamhet. Och UF-företaget börjar lida mot sitt slut.
Mm.
Det är inte längre kvar nu och vi har hållit på i ett år nu med det här. Och jag tycker att det är lite sorgligt.
Ja.
Alltså jag tycker det är lite jobbigt för det känns som att det är så coolt att man har kunnat göra någonting som faktiskt gör skillnad. Och att det har gått så bra.
Mm.
Och nu ska vi avveckla snart. Så det här är näst sista avsnittet. Och vad passar inte bättre då än att ha världens bästa, jag kan nästan säga det, världens bästa UF-företag med. Mm. Som kommer representera Sverige i SM. EM. Jag säger mycket fel nu. Men ja, så hörni, lyssna på avsnittet och bli inspirerade och ha en härlig dag, vilken dag den är ni lyssnar på. Och tagga sista avsnittet.
Ja.
Då vi berättar om hur vårt UF-företag har gått, hur det har varit, tips och idéer till er som ska starta.
Mm.
Och ett hemligt UF-företag som gäst.
Mm.
Puss och kram och ha en underbar dag. Hej då! Idag har vi äran att ha med oss ett annat UF-företag som heter Lockroom Talk och som faktiskt är Sveriges bästa UF-företag. Grattis och välkomna till podden!
Tack så mycket!
Jättekul att ni vill vara med och spela in.
Kul att vi får vara med. Vi har taggat hur mycket som helst.
Eller hur?
Ja, och vi förstår ju att ni har fullt upp efter alla framgångar. Hur känns det till att börja med?
Det känns väldigt... Alltså, jag kan säga så här... När vi väl vann så var det väldigt chockande för det var inte någonting man direkt förväntade sig. Jag vet inte om ni bara såg hur vi reagerade när de sa Lockroom Talk.
Man har ju hunnit landa i alla fall nu och det känns betydelsefullt på något sätt. För att precis när vi startade så trodde vi att det här skulle vara så sjukt svårt att få igenom. Så plötsligt så har vi vunnit i liksom UF-Sverige. Det känns lite obeskrivligt.
Mm, det är helt sjukt. Och jag tänkte bara för de som mot förmodan inte har koll så tänkte jag att ni ska få berätta lite. Vi pratar just nu om SM i Ung Företagsamhet och där Lockroom Talk fick väldigt stora framgångar. Jag tänkte bara att ni ska få berätta lite vad var det för någonting ni vann och fick pris i?
Vad fick pris på? Vi fick pris på årets UF-företag och sen tävlade vi också på årets tjänst fast där gick det inte lika bra.
Nej. Men härligt. Och vi börjar alltid våra avsnitt med när vi har gäster att fråga vilka eller vem man är. Så vi tänkte att ni ska få berätta själva vilka ni är och vad ni sysslar med.
Absolut. Lockroom Talk kommer vi ifrån. Men jag kan ju börja med mig själv så kan jag råka köra om sig själv sen. Jag heter Changa. Fyller 19 om ett en månad faktiskt. Och så sitter jag och så går jag på gymnasiet och läser samhällsvetenskap. Och lite kopplat till just UF-företaget, det börjar ju med, alltså, jag har ju jobbat med jämställdhetsfrågor ett ganska bra tag innan, eftersom att jag har varit politiskt aktiv. Mm. Så där, jag spelade fotboll ganska mycket fram tills jag var ungefär 15 år gammal. Och sen så skadade jag mig, gick med i det här politiska ungdomsförbundet och började lära mig om just, ja, men samhällsstrukturer, samhällsfrågor, jämställdhetsperspektiv. Och kunde då sen när vi satt och planerade just vårt UF-företag koppla det jag hade lärt mig både från fotbollen och från mitt politiska engagemang till det vi gör idag.
Mm. Härligt.
Och jag heter Rogero Silva och alltså i min uppväxt har jag kört väldigt mycket sporter och jag har varit väldigt mycket med om det här som alltså, vi arbetar emot locker room talk, så att man snackar och hangångerna som uppstår när man till exempel är med de äldre grabbarna. Och jag kan säga så här, när man var yngre och sportade väldigt mycket och fick köra med de äldre grabbarna, så insåg man inte ganska, alltså man insåg inte ganska direkt vad som pågick, fast nu när jag växt upp och förstår vad som pågick och förstår vad de sa och vad de menade med det de sa, så ger det mer drivkraft och mer motivation att just ta arbeta med det här och ja, försöka göra någonting emot det här.
Vi spelade i samma fotbollslag, jag och Roche. Och jag minns, vi brukar prata ganska mycket om det nu, att han var ju verkligen den här personen som tog plats på det sättet att han pratade så här om kvinnor. Det här sättet som vi vill att andra grabbar inte ska göra i framtiden. Så det är ju väldigt intressant när vi diskuterar att jag var kanske den som följde efter människor som Roche, och Roche var kanske den personen i omklädningsrummet som tog initiativ till det här grabbtugget som finns i många omklädningsrum.
Mm. Men och det var som där det växte fram, eller hur liksom kom ni på idén? Jag tänker en sån här idé, alltså jag och Nora som sitter här och pratar med er nu, vi har ju suttit efter att vi fick kom underfund med vilka ni var och började kolla vad ni gjorde och så kom vi på att varför har ingen gjort det här tidigare som man vet om? För det är ju en så jävla bra grej, förlåt att jag svär, men alltså det är ju en sak som borde vara självklar att finnas överallt. Hur kom ni på idén? Var det som där den växte fram?
Alltså själva idén växte fram. Det roliga är att vi sitter i själva grupprummet som själva idén kom på, alltså.
Oh, vad kul!
Ja, vi sitter i samma grupprum.
Så vi satt i grupprummen här i skolan ikväll, då i början av UF-året, då man skulle bara komma på en idé, och vi satt och brainstormade en massa idéer och försökte komma på någonting.
När var det här? Och, det här var i september 2016 någon
det
gång.
Det var någonstans i mitten i september, och sen satte vi igång i slutet här. Ja. Mm. Ja, typ ungefär mitten av september så satt vi här i grupprummet och försökte komma på idéer, och sen fick sänga tre notiser på sin mobil. Där det stod, kvinna har blivit våldtagen, kvinna har blivit misshandlad och två kvinnor har blivit kidnappade. Och den värsta delen var, när man tog och scrollade ner och kollade på kommentarerna, så fanns det så här, alltså äldre gubbar som hade skrivit så här, det är deras fel, vad hade de på sig, var det akkurativ, sa de nej, var de tydliga med det, och om man tänker efter, vad fan är det för kommentarer?
Mm.
Alltså, man måste kunna se det viktiga i situationen. Och sen, vi kom inte på själva idén då. Det är massa olika tillfällen.
För det är så vanligt. Det brukar vi vilja vara så tydliga med. Att när vi snackar företag och när man snackar idéer, så är det så vanligt att man tänker att vi hade en stund och det var då vi kom på vår idé. Och jag vet inte riktigt om vi har haft en stund då vi kom fram till att jaha, det är nu vi ska köra locker room talk. Utan det har nog varit så många olika stunder som har liksom skapat allt det här. Den första stunden var nog när vi satt här i grupprummet och fick de här notiserna och började fundera över varför ser det ut så här? Och vad kan vi göra åt det här? Vi har ju liksom många i vår familj, vi har småsyskon och vi vill inte att de växer upp och blir liksom en del av den här kulturen. Och då det var också en grej vi snackade om i början, att okej, men vi kan sitta hur länge som helst här och liksom peka på ett problem och tro att vi kan komma fram till någonting bra, men vi måste ju snacka med kvinnor först innan vi kan göra något sånt, för det är kvinnor som blir utsatta av den här kulturen, inte jag och Roche. Vi kanske blir drabbade av den på det sättet att vi blir en del av den, men det är den kulturen som förtrycker andra kvinnor. Så det var precis där i början som vi träffade en hel del kvinnor som hjälpte oss att komma fram till att problemet ligger hos killar i grupp.
Mm.
Och ja, vart hittar man killar i grupp? Typ överallt. Och det var här någonstans man började rannsaka sig själv. Och börja fundera över liksom hur, eller vart kan vi hitta killar i grupp som har någon koppling till våra erfarenheter.
Jag kommer ihåg själv till exempel när jag var, när vi satt och bara tänkte igenom, så kom jag på själv så här, när jag var 14 år och fick köra min första juniormatch med grabbarna som var äldre i lagen här borta, som var 17, 18, 19, 20 år. Så fanns det en jargong när man kom in som var mycket tuffare. Det fanns en helt annan sätt att snacka, massa med fula ord och sånt. Och som en 14-åring så tänker man inte så mycket på att man vill hellre passa in än att tänka efter vad är det som pågår. Så man följer dens vägar utan att tänka efter.
Och sen till den rosa elefanten i rummet, Donald Trump. För det var ju precis efter allt det här så var det, eller inte precis utan samtidigt som allt det här pågick med vårt förarbete, vi började liksom fundera på vart vi skulle börja, så har vi valrörelse i USA då Donald Trump kommer med sitt sexistiska uttalande och ursäktar med att det bara är locker room talk. Och där liksom satte vi namnet. Så det jag menar att det är så många olika stunder som ledde fram till att det sen blev locker room talk. Och samma vecka som vi bestämde att vi skulle köra det här, då åkte vi till vår första klubb här i Finspång.
Gud vad coolt. Alltså jag, så kort och gott, locker room talk, ni åker runt till fotbollsklubbar, eller är det andra sporter också, eller bara fotbollsklubbar?
Det är så vanligt att, att man tror att vi kör bara fotbollsklubbar, för vi brukar alltid använda det som exempel, fast vi brukar köra vilken sport som helst. Vi har varit på hockeyklubbar, handbollsklubbar, innebandyklubbar, you name it, vad som helst.
Och då åker ni dit och snackar med de här små killarna om hur man snackar med varandra i omklädningsrummet, om jämställdhet.
Precis, jämställdhet och schyssta attityder, och så kör vi 20 minuter innan deras träning. Och så följer vi upp det här 8 gånger, så en gång i veckan, 20 minuter.
Gud vad härligt, alltså för att det är så coolt också, för jag hörde någon intervju med er tidigare om att så här, ja, vi ville inte bara starta ett företag som sålde mobilskal, utan vi ville göra någonting annat. Och det är så coolt att man kan göra skillnad med med ett UF-företag.
Ja, sen får man ju ha respekt såklart för de som gör det. Många lyckas ju jättebra, och om man skulle snacka lönsamhet så kanske många tjänar 3 gånger så mycket som mer än vad vi har gjort. Men just det här att om man inte drivs av sånt, så tycker jag inte att man ska göra sånt heller. Vi hade aldrig klarat av i ett år stå och sälja mobilskal, för jag vet att jag hade inte blivit motiverad.
Nej, precis.
Då måste man göra någonting som kanske har någon koppling till någonting man tycker om. Och där kanske ni kanske har liksom hamnat i samma läget. Men just det här det ni pratar om är ju så jävla viktigt. Och det kanske blir enklare att motivera sig själv till att göra det. Jag vet inte, hur har ni jobbat?
Ja, alltså jag tror också exakt som du säger att man alltså eftersom att man brinner för det. Jag tror att det är viktigt om man ska starta ett UF-företag, att vill man ha kul under året så ska man jobba med någonting som man brinner med. Försöka koppla en produkt eller tjänst till det. För att det blir så mycket enklare och så mycket roligare. Och sen också är det så coolt när man ser att det faktiskt gör skillnad. Att man kan, att lilla jag kan göra skillnad. För alla kan ju göra det.
Ja, helt klart.
Men ni säger ju att ni åker till omklädningsrum och snackar med killar. Vad är det ni säger? Kan ni ge något exempel på vad just det ni pratar om?
Jag kan börja med att berätta lite på om hur våran pass ser ut. Till exempel, våra pass handlar väldigt mycket om att forma våran pass efter den sporten vi är hos. För det första vi kom fram till var att vi kör 20 minuters pass för att en timmes pass, 2 timmars pass. Om man kör det en gång så kommer det försvinna efter 1-2 veckor. Och vi har bestämt att vi ska vara mer rörligare när vi gör våra pass, så att vi inte kommer direkt efter skolan och kommer till sporten och får göra samma sak igen och bara sitta still och kolla på 2 stycken som pratar. Så till exempel vår första pass, där har vi en lära känna övning, då lär vi bara känna varandra. Och när vi körde med hockeyklubben här borta till exempel, så fick de tala och åka skridskor. Bara för att vi skulle kunna bli en del av den gruppen då. Och sen till exempel vår sista pass.
Ja, du vill att jag ska...
Ja, du kan berätta lite om jag sista.
Han bara så kollar på mig och stannar i meningen. Men det sista passet, då har vi en straffläggningstävling. Och då kan det vara så att om vi är hos en hockeyklubb, då får man först svara på en fråga om någonting vi har jobbat med de 8 senaste veckorna. Svarar man rätt, ja, då får man skjuta en straff. Det är ett ganska enkelt sätt att stämma av istället för att ge dem ett papper där de ska skriva allt de tänker på. Det gör vi också sen, men vi börjar med det roliga. Och sen så får de göra det lite mindre roliga med pappersenkäter och så vidare. Men man måste hela tiden göra det på deras sätt. Men om jag ska gå tillbaka till din fråga om vad vi säger, så går vi väldigt mycket in på just det här med manlighet. Och det gör man först genom att bara få ett förtroende, som Roche sa. Ja, att vi åker skridsko med dem. Vi ramlar, de tycker det är kul, och sen har vi fått ett förtroende till nästa gång. Och vi brukar alltid börja med en gåta som vi kör, och som handlar om jämställdhet, och så går vi in på den, och det är så många, för vi ställer den här gåtan i början av vårt arbete, och då var det massa vuxna män som hade svarat fel, och alla klubbar vi träffar svarar rätt på gåtan. Så det är vår ingång till jämställdhetsarbetet. Men sen så pratar vi om manlighet. Vad är manlighet? Kan vi omdefiniera manlighet tillsammans? Vi ger dem möjlighet att börja fundera över sina egna beteenden. För det är ju en grej som man inte ska göra annars. Och det märker man också att eftersom att vi har flera olika pass, så blir det väldigt mycket enklare. För att det kan vara så att vissa klubbar vi träffar, det släpper inte första, andra, tredje och kanske fjärde passet. Många vill inte öppna upp sig och snacka känslor direkt. Men sen när vi har femte, sjätte och sjunde passet, då kan man plötsligt prata om saker som har varit jobbigt. Att vi kan få frågor som, ja men när någonting händer hemma, då pappa han slår sönder saker, medan mamma hon gråter. Varför då? Och då har vi plötsligt börjat snacka känslor i ett omklädningsrum. Och då har ju det liksom blivit normaliserat till framtiden. Och det är så man får tänka. För som Roche, du sa ju också det här, att det är så lätt att man fastnar vid att man ska köra 2 timmars föreläsning och sen så försvinner man. Men vi går ju inte i skolan i 2 timmar. Utan där går vi flera år. Och varför ska vi då tro att vi kan förändra tankesätt på mycket, mycket kortare tid? Man måste nog ha tålamod när det kommer till de här frågorna. Vi måste tänka ganska långt fram.
Alltså när vi träffar de här grabbarna, de är från 10 till 14 år. Och det här ämnen vi tar upp om, det är inte någonting de är vana att prata om. Det är mer ämnen de försöker undvika, för de vill inte prata om känslor. De vill inte alltid... Alltså det är någonting vi killar får lära oss ganska ungt. Så när vi kommer dit och pratar om just de här ämnena, de första andra passerna, så blir det lite motstånd. Då vill de inte öppna upp sig på direkten, som Changa sa. Men efter fjärde, femte passen, då blir det så att de vågar öppna upp för känslor. De kommer fram och frågar om till exempel, ja, jag tycker att det här är jobbigt. Hur ska jag hantera det här? Jag var med om det här och det här, det här. Alltså dessa här... Man får nästan förvänta sig att det blir lite motstånd i början, men sen när de börjar öppna upp sig, då märker man att de gör en utveckling i deras personliga jag.
Men det är inte motstånd i den meningen att de inte vill prata jämställdhetsfrågor, utan det är alltid svårt nu till människor att de ska börja prata om sig själva och sina egna beteenden. Det är svårt med vuxna, det är svårt med unga, men just att vi ska snacka jämställdhet med dem, det har inte varit något problem, för att de har inte, alltså vi är på många sätt den första kontakten när det kommer till jämställdhetsfrågan med dem. Och då blir vi det första intrycket. För det här har vi sagt så många gånger, men jag tycker att för oss blir det så tydligt att hade jag snackat med grabbar i min ålder, då hade ju de tänkt, aha, jämställdhet, det är ju Sara Larsson och hon hatar ju alla män. Och då hade man fastnat där ganska snabbt. Men när vi träffar de här killarna så tänker ju inte de på såna grejer. De liksom har inte kommit i kontakt med att folk snackar om manshat och att Sara Larsson skriver elaka tweets. Alltså att man kopplar det till såna grejer. Utan de är bara nyfikna på, aha, jag menar, men vad är det här för något? Jag vill veta mer.
Ja, precis. Men det är så härligt också att, så här, att ni just riktar er till de här unga killarna som är vår framtid. Mm. Det kommer ju göra så stor skillnad i framtiden.
Exakt. Någonting jag brukar säga är, tar vi tag i den unga generationen nu, så kommer den nästa unga generationen ha någon bättre förebild att kolla upp på.
Mm, precis. Och ni är ju förebilder för de här småkillarna. Jag tänker bara, om man hade varit det själv, hade man ju vilja hänga med och träffa er och prata om just det här. Man blir ju, de kommer ju bli jättekloka. Så det är ju ascoolt.
Ja, det känns faktiskt jättekult.
Ja, men... det har ju gått väldigt bra för er. Ni har varit i Nyhetsmorgon, ni har gästat någon till podcast och fått intervjuer och så här. Vad säger de till er? Vuxna människor som jobbar med att sprida nyheter och sånt. Vad har ni fått för respons där?
Majoriteten av dem jag träffat tycker att det här är ganska intressant och att man kanske ser att det är någonting som händer nu. För det har ju jag och Roche pratat väldigt mycket om emellan oss, att vi tror verkligen att jämställdhet händer nu. Just nu, liksom den här perioden vi lever i. Och jag tror att det är jättesvårt att se det med tanke på hur världen ser ut. Att vi har Donald Trump som president. Att vi ser att det är många andra länder som kanske väljer att ta en mer liksom gammal och konservativ inriktning. Men om vi kollar på hur mycket som händer, och det har vi också lärt oss med tidens gång, att att det finns hur mycket jämställdhetsarbeten som helst, och framförallt riktat mot män. Det händer ganska mycket bland unga. Om vi kollar på folk som röstar på olika, liksom, i olika val, så är det de unga som röstar för jämställdhetsfrågor. Och det är många äldre som röstar på lite äldre tankar. Så det känns som att jämställdhet händer nu. Och jag tror att om 20-30 år, när vi kollar tillbaks till vår tid, så kommer det här, kommer det vara mycket, mycket tydligare också. Det var nu det hände.
Är locker room talk det ni är mest stolta över att ni har gjort?
Alltså jag kan säga så här. Locker room talk för mig är någonting jag är väldigt stolt över att vi har gjort. För typ, min uppväxt har inte direkt varit som Chang. Alltså, jag gillar inte att gå så himla djup. Men jag kan säga att jag var mer en så här trouble kid. Och att få göra någonting tillbaks till samhället som är faktiskt god känns som någonting man kan vara väldigt stolt över.
Men när ni var yngre, hur pratade era föräldrar mer om det här? Jag tänker att för det, jag tror att det är ganska nytt att man börjar prata liksom jämställdhet hemma. Jag tänker så här, om det ligger någonting i det att man, hur man pratar med sina barn hemma också.
Jag kan säga så här, som jag sa förut, när jag var 14 år och för första gången fick köra juniormatch med de äldre grabbarna, så blev jag ganska hårt drabbad av det här matchkulturen som finns i omklädningsrummet. Så utan att tänka på så blev jag en del av den här kulturen, och jag började prata på det här sättet, jag började bete mig på det här sättet. Och det hände en dag att min farsa tog och han märkte det här attityden jag hade och sättet jag snackade på, och han har varit väldigt noga med mig om att snacka om att man ska ha mer en jämställd syn och sånt. För någonting jag gillar med min farsa är att han har inte samma mansbild som han har idag. Han är mer så här, en man ska kunna förstå att en kvinna är lika mycket värd som en man. Så han är väldigt jämställd i sin tankesätt, och det var någonting han snackade väldigt mycket med mig om. Att jag ska kunna respektera kvinnor, att jag har en syster här hemma. Alltså han sa alltid så här, du har en syster här hemma, och hur skulle du reagera om någon var så här mot henne?
Men just vuxna har ju ändå en stor roll i det här. Det är lite du ringer på. Och vi försöker ju på något sätt också nu till vuxna. Det är lite svårare, för man kan inte ställa samma krav på dem. Idrottskillarna vi träffar, de är ju där för att träna. Så tar vi en kvart innan träningen, det är ganska lätt. Men jag vet att det finns andra som har arbeten, fotboll da Forza. De jobbar med själv, liksom, att man ska ha en bra självkänsla bland tjejer i Mozambik. Och då gör de så att de har tre olika halvlekar under en fotbollsmatch. Då är första halvleken, då tar man ett snack innan matchen börjar om hur man ska bete sig. Sen så pausar de mitt i allting, och så snackar de med publiken om schyssta beteenden. Och sen så fortsätter de, och sen efter matchen så snackar de både med spelare och publik. Och publik är ju oftast föräldrar som sitter där i unga åldrar. När det är unga spelare så är det föräldrarna som kollar på. Och det är ett sätt att nå ut till vuxna på. För de har en jättestor roll. Jag och Rocka kan ju träffa unga killar hur många veckor som helst. Men kommer de hem och får höra att farsan tycker att det är fjolligt att snacka jämställdhet, då är ju vårt arbete meningslöst.
Men däremot om de kommer hem till en farsa som tycker att det är väldigt illa med matchkulturen och sånt. Då kommer man få en skillnad.
Ja. Men alltså, för jag tror också att hade jag och Nora gått och runt till fotbollsklubbar och träffa unga killar och pratat jämställdhet, så tror jag inte att det hade blivit samma liksom effekt. Det tror jag också är jätteviktigt, att man får liksom, ja men, de som identifierar sig som killar, att de får andra killar som snackar jämställdhet, för att det är inte så vanligt, att det är inte lika vanligt.
Nej.
Och det är väl också en sak som, alltså, gör så himla mycket.
Ja, men sen ska inte ni behöva göra det här. För att det är ju den manliga kulturen som det är fel på. Det är det som är så tråkigt, att det har ju varit så att det är ju kvinnor som har drivit frågan för att inga män har valt att ta ansvar. Fast det egentligen inte ska behöva vara så. Varför ska kvinnor behöva snacka med yngre män? Det är ju det som är så tråkigt. Men det har ju varit så, precis som du säger, att det är så många kvinnor som har drivit den här frågan i hur många år som helst. För att män inte är redo för att ta ansvar. Men någon gång måste man ju vara där.
Precis. Men hörni, det har ju gått skitbra för er och sådär. Hur tänker ni vidare i framtiden? Kommer ni fortsätta med locker room talk? Är det här någonting ni kommer satsa på fullhjärtat? Eller finns det potential att göra andra saker också med locker room talk? Hur tänker ni kring framtiden?
Locker room talk är någonting vi kommer ta och fortsätta på. Vi håller på tillsammans med organisationer vi tar samarbeta med och pratar om hur vi kan fortsätta på bästa sätt. Och en mål som vi satsar på just nu är också att vi ska försöka hitta två, jag och Changa, i varenda kommun som vi är mest aktiva i, så att de ska kunna åka runt i olika sportklubbar där. Så det är någonting vi kommer också ta och försöka se till att det händer.
Och det är ju någonstans där vi är nu. Så vi kommer fortsätta på ett eller annat sätt. Och det är framförallt, det känns som att man går in i pitch mode nu, men det var att vi precis har varit på UF-mässan.
Jag tyckte er pitch var så bra på SM.
Ja, men det är så lätt att man, man körde så många där på mässan. Ni kanske också kör det.
Och sen har man så himla färdiga formuleringar,
ja,
också,
precis.
Som man använder,
ja,
hela tiden.
Man känner så här hur man direkt börjar, men det är tråkigt när man passar sig till pitchen.
Man får försöka köra andra ord.
Mm. Nej, men jag tänker så här att den 7 juni så, och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över faktiskt. För att när vi startade så var ett mål vi hade, för vi granskade idrottsföreningarnas utbildningsplaner och de hade liksom inte verktyg för hur man ska jobba med jämställdhet. Det står i alla värdegrunder att man ska jobba med jämställdhet, men ingen ledare vet hur. Och då har vi jobbat ganska nära dem under årets gång. Och nu den 7 juni så kommer de släppa en ny utbildningsplan där vårt arbete kommer vara med. Och det känns ju galet.
Häftigt.
Ja, det
och
är
sen
helt
också
otroligt.
Att det jag tycker känns himla härligt är att ni åker ju till VM, eller EM,
ja,
är det,
precis.
I ungföretagsamhet. Och representera Sverige. Och det är ju väl asballt att det är ett företag som jobbar med jämställdhet som får åka och representera Sverige. Det är
ja,
så
det känns
coolt.
Jätteviktigt faktiskt. Och det är också en grej. Där kommer man också se att Sverige kanske var de första på bollen med jämställdhetsfrågan i framtiden också. Att vi bara kan skicka ett jämställdhetsföretag till EM. Det tror jag inte många andra länder kommer göra.
Nej. Ja, det är jättecoolt. Men till de här ungdomarna som ska starta UF-företag nästa år. Jag tänker att vi ska ge lite pepp till dem. Eftersom att det här avsnittet är i samarbete med Ung Företagsamhet. Som vi är så glada och stolta över. Så tänkte vi att ni ska få ge era tre bästa tips.
Tre bästa tips.
Ja, ni hör det.
Tre bästa tips från jag och Sanga. Eller tre bästa tips från oss tillsammans.
Ja, tillsammans.
Vi kan ta tillsammans.
Ja.
Börja då.
Ska jag börja?
Ja, kör.
En UF-företag kan vara mer än en vara, det kan också vara en samhällstjänst.
Den har du sagt ett par gånger, men det är snyggt.
Ja. Det är snyggt.
Ett UF-företag kan vara
mer än en vara, det kan också vara en samhällstjänst.
Det kan också vara en samhällstjänst. Jag tänker på att i början när vi startade, då var vi lite rädda för att liksom komma ut i liksom näringslivet, för att vi tänkte att vi var UF-företagare. Och då var vi rädda för att äldre inte skulle ta oss på allvar. När det har visat sig att vara tvärtom. Det är nästan enklare, kan jag tycka, att vara ung företagare. För då får man en lättare ingång till de företag som man vill samarbeta med. Och det är väl någonting man kan skicka med. För vi byggde upp egna hinder. Vi ville liksom vänta jättelänge innan vi tog kontakt med folk. För att det var, alltså, vi tänkte att de kanske inte vill snacka med oss. Vi är ett UF-företag. Men det är snarare tvärtom. Så det är väl någonting jag skulle vilja skicka med till andra UF-företagare. Ta kontakt med folk. Var inte rädd. De flesta tycker nästan att det är roligt att man är ett UF-företag.
Och alltså, om man ska driva en UF så får man inte vara rädd för att misslyckas. Om man, alltså grejen är, innan vi kom på locker room talk, om man ska vara helt ärlig, hade vi några idéer innan det. Och första idén vi hade satsade vi ett ord på, fast den blev ju Läkerås skaffa en likadan och då depression.
Ja, man vill inte konkurrera.
Eller, så, alltså kan man komma på en idé så kan man kan komma på hur många som helst då.
Ja, man behöver kanske inte vara rädd för att man kanske inte behöver tro att det är den första idén som är den man kommer utveckla sen.
Eller?
En app kostar ju hur mycket som helst och det är jättemånga som vill starta appar. Men, och kanske tillbaka till det första tipset, att man kanske ska göra någonting som betyder någonting för en. Om man drivs av att sälja för att få pengar, då kör man ju på det såklart. Men om man drivs att, som vi, alltså pengar för oss blir ju ett verktyg för att vi ska uppnå jämställdhet och inte tvärtom. Så man drivs av någon personlig, alltså man har ett personligt budskap eller ett personligt mål, då kanske man ska försöka använda den i sitt företag. För jag tror att det kommer bli mycket, mycket enklare. För så har det varit för oss.
Mm.
En sista.
Skitbra tips. Ja, ett till tips. Jättegärna.
Kommer du på en idé, tveka inte på. Kör bara igång.
Exakt det vi sa nyss.
Ja, men jag bara passerar det här snabbt.
Alltså,
Kommer du på en idé, tveka inte på. Kör bara igång. Misslyckas den, kom på en till.
Jag älskar ändå att du är djup.
Och att allting är möjligt om man bara vill.
Eller hur, exakt.
Ja, oh, så härligt. Och, alltså, vi vill bara säga att vi är så glada att vi fick låna er tid. Vi förstår att ni har supermycket att göra eftersom att ni är så framgångsrika.
Vi är jätteglada
vi är jättestolta över att vi fick ha med er.
Ja.
Och ni gör också ett så sjukt fantastiskt arbete. Men så här, att prata jämställdhet, det är det vi måste göra. Det börjar där, att vi ska snacka om frågan. Så det är en ära för oss att få vara med här och prata jämställdhet.
Härligt. Men hörni, tack så mycket för att ni gästade podden och lycka till i framtiden. Och alla ni där ute, kolla in Locker Room Talk.